Välkommen till Kjellander Björk med mig, Mats Björk, och med min samtalskompis Andreas Kjellander. Idag pratar vi hållbarhet ordentligt. Vår gäst idag säger, hållbarhet är inte en trend, det är ett permanent skifte. We ain't going back. Jag parafraserar lite här, men andemeningen är kraftfull, enormt kraftfull. För när Katarina Belfrage Salstrand säger så, när Katarina, som då alltså är hållbarhetschef på Handelsbanken, ser på hållbarhet så och har sin hela arsenal med kompetens, drivkraft, organisation och resurser och backar det påståendet, då blir det kraftfullt och engagerande och på riktigt liksom. I samtalet talar Katarina om det hon ser på hållbarhetsscenen och det som hon tillsammans med kollegor jobbar mot på Handelsbanken. Då känns det som att vi faktiskt har en shot på att få till ett balanserat, schysst och rimligt sätt att hålla oss inom våra planetära gränser och samtidigt få uppleva fulla, rika liv här på jorden. Andreas och jag kände så efter det här samtalet. Hoppas ni känner så efter att ni har lyssnat. I det här avsnittet kommer vi diskutera mycket. Exempelvis hållbarhet och lönsamhet. Hur länkar de här och på vilken horisont länkar de? Vi pratar också om en intressant triangel. Finans, digital och hållbarhet. Överlappen mellan dem. Vad förstärker de hos varandra och blir det hävstånget när de möts? Vi pratar om kunskap. Hela avsnittet är ett kunskapsavsnitt. Hur distribuerar vi den här nödvändiga kunskapen som krävs för att en grön omställning ska ske och accelerera? Samtalet sponsras av Dun & Bradstreet. Dun & Bradstreet är en ledande global leverantör av data och analys och de hjälper dig att fatta smartare affärsbeslut. Tillsammans med er som lyssnar så vill de nyfiket utforska morgondagens datadrivna samhälle. Vad innebär egentligen AI? Vad innebär maskininlärning och automatisering för samhället och för företag och inte minst för oss som lyssnar? Vi säger tack till Dun & Bradstreet. Vi tror att det här samtalet kan vara värdefullt för dig som behöver en pepp kring hållbarhet i allmänhet och organiserad, systematisk förändring med stark vision i synnerhet. Vi ger er Handelsbankens hållbarhetschef Katarina Belfrage Salstrand. Välkommen till podden, Katarina.
Tack så hemskt mycket.
Hur är läget idag?
Jo, men bra tycker jag. Jättekul att vara här. Kul att träffa er.
Ja, vi har gått igenom ljudrutiner för podd.
Oerhört grundigt har vi gjort det.
Du har fått en komplimang. Du har bra, bra botten i rösten.
Första gången jag har fått höra är så glad. Ja.
Ska vi börja om du kanske kan berätta lite grann för lyssnarna vem du är och vad du gör för någonting?
Det gör jag gärna. Katarina Belfrage Salstrand som sagt. Jag är hållbarhetschef på Handelsbanken och klimatchef. Och vad kan man säga mer? Hållbarhetsområdet hos oss då, som är då min roll kan man säga. Är det breda anslaget för hållbarhet hos en bank. Så det börjar väl med de här frågorna att vara en ansvarsfull bank, ansvarsfull kreditgivning och en skattebetalare och vara verksam i de samhällen där vi är närvarande och att inte göra sig till ett medel för finansiell kriminalitet och de frågorna. Och sen så ovanpå det naturligtvis ett stort fokus på våra kunders, vad vi gör med våra kunder.
Just det.
Miljö, klimat, mänskliga rättigheter och hela.
Vi tycker att det är den absolut viktigaste rollen, 100% ärligt, som man kan ha idag på en bank. Och det är därför vi tänker att vi bjuder in dig.
Äsch då,
ingen press.
Nej, ingen press. men ska vi kanske, jag skulle vilja börja lite grann i hållbarhetsfrågan som är liksom större, som jag uppfattar när vi har gjort lite research på dig, som går liksom utanför bankens väggar. Hur började det här?
Det har väl kommit i lager sådär, men jag var nog redan när jag var liten, lite så miljöintresserad och naturintresserad ska vi väl säga.
Ja.
Ja, men ni vet, den som räddade små kryp ur vattenpölar och så. Och sen så växer det där ju undan för undan och sen jag kunde onödigt mycket kuriosa om liksom, växter och djur och så när jag var liten. Inte coolast i klassen på det sättet. Och sen så har det väl, jag vet inte, när man blir förälder så blir man lite extra hudlös också för
absolut.
Världens utmaningar och både liksom barns rättigheter, miljö och sen klimatområdet som framförallt de sista 10 åren skulle jag säga har varit någonting som jag har ägnat mycket tid åt att läsa om och fundera på och sådär. Men just den här barnaspekten var väl det som ledde in mig på, jag satt i styrelsen för en impact-investerare som heter Optimizer Foundation. Egentligen inte alls på grund av mitt hållbarhetsengagemang, även om det var väldigt liksom, tydligt redan då, utan för att min erfarenhet inom företagsförvärv och legal risk och finansiering. För det här är en impact-investerare som då skulle investera i bolag som bistod med lösningar på vad ska man säga, hälsa, utbildning, sysselsättning hos barn och unga vuxna. Så vi gjorde investeringar på de marknader där vi var närvarande just för att försöka att skala upp lösningar. Mycket ofta med en digital skalbar plattform. För att det var, visade sig att digitalisering är ett jättefint medel för att göra vad ska man säga, välfärd tillgänglig för fler.
Absolut.
Det är ganska liksom det breda anslaget skulle jag säga av hållbarhetsfrågan. Och för många av de här kanske också faller lite bakom varandra eller skuggan av varandra. Nu pratar vi väldigt mycket om, eller vi pratar om covid, och bakom covid har vi klimatet. Och bakom klimatet har vi liksom barns rättigheter och väldigt viktiga hållbarhetsfrågor som vi inte pratar kanske lika mycket om.
Nej, precis. Men de hänger ju alla ihop.
Verkligen.
Och jag tänker då lite lättsamt, det är ju sjukt svårt.
Alltså, jag håller med.
Ja. Får du någon ordning på, liksom, för det är, vi kallar det som hållbarhetsfrågan, men det är ju liksom, det här är ju en uppslag med vinklar och vrår och frågor och tolkningar och hit och dit. Och du var inne på några liksom, som du tog upp som du specifikt hanterar i Handelsbanken. Men växer den här frågan och vad tar den vägen i en verksamhet som er?
Ja, men bra fråga. Och ja, det är ju svårt i så mått att det är både, det är ju komplext för att de har ett inbördesberoende av varandra som vi var inne på. Och sen så är det komplicerat också ibland, inte minst regelverksaspekten på den här är inte helt straightforward. Så. Och sen så som du är inne på, hållbarhetsfrågan, det är ju inte någonting som man låter sig definieras jätteenkelt. Det är ju en ganska stor knippe frågor.
Yes.
Sen tycker jag att Agenda 2030 och de 17 globala målen ger ett ramverk ändå, för det är det här vi menar med hållbarhet kan man väl säga. Och då gäller det att liksom mappa in sin påverkan utifrån den.
Jättebra.
Men här då, vi tycker din bakgrund som jurist känns liksom extra spännande i det här, för det finns många, och jag tror att vi har träffat många som kommer in på den här frågan från kommunikationssidan exempelvis, men jag och Mats har väl en liten disclaimer då, en övertygelse om att vi tror verkligen att den här förändringen måste ske på en samhällsnivå, på en liksom planetnivå, vilket vi också har sett nu i liksom nya regelverk, och att det som har skett tidigare har handlat väldigt mycket om att distribuera väldigt mycket ångest till oss människor.
Ingen press mot de här kommunikatörerna.
Och där tänker vi att det liksom, lagen har en väldigt viktig roll att liksom, för att driva och för att efterleva den här liksom förändringen. Hur ser du själv på din liksom bakgrund in i... Nu sitter ju du ihop med alla de här dimensionerna som du pratar. Så att, men hur ser du på kombinationen här av att vara jurist och att jobba med hållbarhet?
Ja, man skulle ju, vill man se det som ett så här tecken i tiden på att hållbarhet är det nya compliance liksom området, då är ju det rationellt kanske. Ja. För egen del så slankar vi kanske inte in på området den vägen nödvändigtvis, men det är definitivt till hjälp just när det här börjar bli ett regelverksområde snarare än liksom ett inifrån perspektiv där varje aktör valde lite självständigt hur mycket man vill integrera hållbarhet. Nu blir det ju allt mindre frivilligt och allt mer liksom mätbart, större krav på transparens och på helhet. Och apropå din passning just till kommunikationsbiten, kommunikation är ju jätteviktigt, inte minst för att få den där interna rörelsen i ett stort företag, alltså internkommunikationen. Men som vi var inne på, det är ju inte så, det är inte där det skapas bara, utan man måste skapa det in i affären, i den kundnära relationen, för att det ska finnas så mycket att kommunicera om också. Så det är en väldigt tvärdisciplinell historia det här, onekligen.
Mm. Började hålla med. Om jag hoppar in i mitt bias som är att allting ska bli en digital plattform och varje gång det avviker från det biaset då blir jag förvånad. Mm. Liksom, så vill ju jag få in det här i system också. Jag vill att det ska sitta i datan. Det ska finnas där som hållbarhets... markerad data, who knows? Och så tänker jag att ett skönt uttag ur det är en jättesnajdig GRI-rapport som är compliant och alla får likes på den liksom sådär, och att man kan nästan ta snapshots i tiden och vet exakt vilken klimatpåverkan man har.
Just det.
Kan ni göra det, tack?
Kan det var vi frågan? Snälla alla ordna det?
Ja, precis.
Det måste vara dit det barkar, eller ja. Åt det hållet.
Japp.
Men sen, samtidigt när jag tycker just så här, vi pratar ju mycket om data, och det, om det är någon sån här utmaning som verkar vara 100% generisk mellan, alltså dels banker emellan men även alla stora företag, så är det bristen på data och kvalitativ data, och vilken data ska vi använda, vilken data visade sig vara rätt och fel och mest rättvisande och så, när man aggregerar den på portföljnivå. Men med det sagt så hoppas man att det där är någonting som kommer att mogna fram lite vart efter datan blir allt mer tillgänglig och allt mer granulär och så. Att det ska gå att jämföra.
Yes.
För just nu när man tar ett gäng hållbarhetsredovisningar, lägger dem bredvid varandra och de är så snygga och det finns så mycket att läsa och det finns många fantastiska initiativ. Men det är inte alltid jätteenkelt efteråt att säga vem gjorde det här bäst utifrån sina förutsättningar.
Benchmarken exempelvis. Jag fortsätter att nörda lite grann där. Jag tyckte du var inne på det. Det är väl den som är det tvärdisciplinära aspekten av det här. Det är inte en fråga, det är ju en transformation till ett nytt affärsparadigm, om jag får vara muppe då, som ska göras. Och det är ju sjukt många som ska vara med och springa på den bollen.
Just det.
Men känner du att, om du pratar kanske med bättre språk än vad jag hade nu, och pratar liksom med dina kollegor och pratar runt, känner du att de är där, att scenen är den som så stor frågan nu?
Ja, min övertygelse är att det är dit det kommer.
Ja.
Att man måste se det. Ibland så pratas det ju om det som en trend. Ni har hört det säkert, hållbarhetstrenden och så.
En av de stora trenderna.
Ja. Och jag vänder mig lite mot det. Ja. Även om man säger megatrend så är det så här, det är inte ens en megatrend. Det är ett permanent skifte. We ain't going back.
Nej.
Så.
Nej.
Och det är klart att det är en bra rörelse när vi börjar så sakta lägga in sig att det här är inte någonting vi kan piffa till saker lite på marginalen, eller vi kan bygga ett hållbarhetsarbete i en silo vid sidan om, eller, utan det här är ganska liksom, djuplodande ett skifte, och då menar jag inte bara liksom, finansmarknad, där det definitivt är ett skifte om man får liksom, dra ut tangenten från de regelverken vi ser, men för oss allihopa, liksom, om man spolar fram till 2030 kommer ju vårt sätt att leva och vara väldigt, väldigt annorlunda vad det är idag. Det finns inget annat än att sättet vi bor och reser och konsumerar och äter kommer vara väldigt, väldigt annorlunda. Och det fixar man ju inte på en kafferast. Nej. Och det är viktigt att man pratar om det i ett lagom avskräckande narrativ.
Ja, bra.
Jag tänker också utifrån det externa perspektivet, eller mig, när jag tittar på den finansiella sektorn, att jag upplever också att det sker ett väldigt tydligt skifte från liksom att prata om hur hållbar är den finansiella sektorn till hur kan den finansiella sektorn bidra till hållbar utveckling.
Mm. Just det.
Att det är någon form av liksom paradigmskift i mindset där också, att faktiskt vi ska bidra på ett väldigt bra sätt här. Men hur den här, det är ett år ungefär som du har varit hållbarhetschef, klimatchef. Om du får reflektera lite nu då, över det här året som har varit, vad har din upplevelse varit? So far, får jag säga.
So far, det har varit en ynnest. En ynnest. Det är en ynnest att få jobba med hållbarhetsfrågor i finansbransch nu under den här perioden när det är så nytt och viktigt och sådär. Det är en ynnest att få göra det på just Handelsbanken. Jag tycker vi har kommit långt i de här frågorna tankemässigt. Alltså apropå det här med att det här ska ha en hemvist kulturellt och mentalt i organisationen. Och det upplever jag att den verkligen har. Och sen så är det ynnest också mycket bländande personer på banken som jobbar mycket med de här frågorna och har gjort det länge. Så att mycket har varit lättare än vad jag trodde. även om den här liksom, frågan är enormt utmanande som vi var inne på. Den berör så många liksom, aspekter av en verksamhet och den är stor och den är svår. Och den kommer bara fortsätta bli svårare. Mm. När mina stackars kollegor liksom äntligen bara, ja, klimatfrågan vi hajar, vi har implementerat den och då kommer jag dragandes med nästa grej. Mm. Biologisk mångfald, guys. Nu ska vi implementera det också. Mm. Mm. Så det är ju det också, att mental beredskap för att det här är ju, vi är ju inte... vi har bara börjat. Vi liksom tar oss an det här på ett jättebra sätt, men vi är i början på en lång resa som bransch.
Ska vi för samtalet ska jag en idé bara om ordning, att vi flyger in från en form av liksom makronivå, för vi är nyfikna att prata lite grann om de nya regleringarna som kommer och EU:s nya taxonomi och så vidare. Så att om vi börjar lite grann där och så sen kommer vi in lite grann på mer, ska vi säga, mikronivå då, vad ni på Handelsbanken liksom rent konkret gör.
God idé.
Du är med på det upplägget.
Zoom in.
Då börjar vi då utifrån EU:s miljömål, taxonomi, åtgärdspaket, hållbarhetsdirektiv. Det är ju liksom näringslivets nya liksom, verklighet som man ska hänga med i. Vilken liksom roll ser att banker rent generellt kan spela i det här?
I utformandet av regelverk menar du, eller när de väl finns?
När de väl finns.
Just det. Regelverken är ganska instrumentella just för att skapa en konkurrensmässig och jämförbarheten och en bra plattform att konkurrera med varandra på.
Ja.
Och skapa styrmedel också. För det är en sån här grej som man gärna vill understryka, att banksektorn, även om som du är inne på, har en jätteviktig roll och en ganska liksom, stor möjlighet här. Så inte i ett vakuum heller. Det fordrar ju att hela liksom, omgivningen och den liksom, public awareness kring frågan går i takt. Mm. Ju, vilket ju också är på god väg att hända, och IPCC-rapporter och mediebevakning kring de här frågorna och så. Och våra beslutsfattare pratar om dem. Men sen så är det just att skapa ramar kring vad vi ska, de värsta avarterna som man kanske ska liksom, avhålla sig från. Och bra prissättning av de här hållbarhetsriskerna. Så att det helt enkelt blir konkurrenskraftigt att investera. Och sen så, som alltid med den här typen av regelverk, jättesvårt när man börjar detaljreglera. Ja. För då blir ju effekten ibland den motsatta. Det här blev istället ett stort administrativt monster och främjade inte alls den här liksom, verkligen. Att slå på kranen på gröna investeringar.
För just där då, nu öppnar vi upp ett sidospår. Jag vet inte om det blir mikro eller makro.
Jag tillåter det.
Ja, I know. Ja. Nej, men då blir jag intresserad för men man tar in, om man sitter mitt emot dig, då tar man in passion på det här området. Och då finns det ju också någonting som man kan göra med passion, det är att man faktiskt kan försöka påverka utanför sin sfär. Det vill säga att banker kan faktiskt hjälpa till med att sätta regleringen eller med alla medel man har försöka forma var spelplanen ska bli då.
Just det.
Och där tänker jag, hur gör man det? Och hur gör man det idag? Och vad finns det liksom, finns det en möjlighet där också? Vad ser ni, vad ser du att rollen skulle vara? Eller vad har ni för roll liksom i den dialogen typ?
Det är på det här området som på många andra områden. Ju, den här kollaborationen, det sker ju någonting magiskt. Mm. Både inom en bransch, men ännu mer mellan en sektor och en helt annan sektor. Ja. Just att det där, det här kommer klyscha nummer ett. Mm. Man kan inte göra alla saker själv, och alla tillsammans är vi starka. Ja, visst. Mm. Och så är det definitivt. Sen finns det ju en hårfin liksom balansgång här. Vissa saker kommer vi väldigt mycket längre om vi konkurrerar oss till. Och sen finns det vissa områden där vi bara kan liksom hjälpa till att sänka varandras transaktionskostnader genom att samarbeta. Och vissa pusselbitar finns inte inom den egna sfären och räckvidden, utan den behöver man hitta i en annan sektor eller i kollaboration med kunderna. Och sen så just det där att banker och finansiella aktörer slår sina påsar ihop och gör gemensamma utspel. Mm. Som till exempel Net Zero Banking Alliance och Principles for Responsible Banking och andra snärtiga akronymer som finns där ute. Det har ju nog, eller vill jag tro, och jag är övertygad, det har den där systemförändringskapaciteten i att man säger, här står finanssektorn bakom det här skulle vi vilja se.
En annan, på nästan samma tema, för vi, Andreas, vi har ju spanat lite extra på Digital Services Act och Digital Markets Act som är EU:s egentligen förslag för hur marknaden ska vara för digitala tjänster. Där har du digital kommer ju inte enkom lösa hållbarhetsfrågan eller liksom hur spelplanen och andra liksom discipliner kommer inte enkom kunna göra det. Har du sett några exempel på hur finance, digital och hållbarhet ihop skulle kunna se, ser du något sånt på gång?
Oja. Där får man plötsligt en hävstång på alla tre.
Ja.
Så är det. Och sen så finns ju utfallen av den där liksom triangeln är ju oändliga. Mm. Så det finns många exempel. Och kanske datasamlandet är det första och lite torra exemplet på det. Visst, när vi plötsligt pratar samma språk, vi plötsligt mäter samma saker, ja då ser man ju var någonstans finns det ett finansieringsgap, var finns det en finansiering eller liksom ett bidrag från finanssektor för att bygga in någonting på hållbarhetsområdet. Mm. Så när vi börjar mäta hållbarhet och digitalisera det så händer det magiska ting.
Där är det intressant att gräva, tänker jag också då. Hur, om det finns, dels om det finns, om du ser liksom ett konsensus banker emellan och kanske också en rak fråga, vad är liksom framgång i stor fråga nu, i hållbarhetsarbetet, ser du? Apropå att mäta. Ja, men, det här blir jättestort. Men
jag svarar på den och sen kan jag gå hem. Men det, sen kan vi alla gå hem.
Det är intressant, för jag tänker att det knyter an till det Matt säger också kring data. För det här ska vi faktiskt det här ska vi mäta.
Ja.
Och där kan vi börja liksom benchmarka. Vi kan se hur så här presterar Sverige i det internationella perspektivet och så här går det bankerna emellan. Hur går den, eller hur långt har man kommit i den dialog, eller i mognaden i att liksom att hitta mätbarheten. Skulle du, kanske svårt att ta tempen exakt här, men vad är känslan för det här?
Det har blivit lite tydligare.
Ja.
Det har det blivit. Vad gäller mätningen och rapporteringen så har ju EU-kommissionen en ganska slug plan där. Och som är begåvad. Först så rullar vi ut liksom en bombmatta av transparenskrav här. Mm. Och sen när vi ser hur det ser ut och man kan jämföra med, då blir ju varje organisation väldigt varse vad deras egna risker ligger. Mm. Ja. Och så där kommer marknaden att göra sitt jobb och man kommer att arbeta på dem.
Just det.
Snyggt, faktiskt,
jättebra.
Måste man ju säga.
Ja.
Inte för att det är jätteenkelt då när man väl har fått hela den här transparensen att få ihop någonting som makes sense utifrån styrning och mätning och vad som då är framgång. Som vi kommer kunna svara på i ett uppföljande samtal kanske om några år, vad som var framgång här då.
Men den är ju så alltså, och värd att understryka, tänker jag också i podden, transparensen. Ja. Upp med ridån, jaha, så här ser det ut. Mm. Okej, låt oss...
Men även, jag tror det finns en mental bit här också, en sån här allmän mänsklig sak i övertygelsen. Mm. Alla måste inte vara övertygade, men när den stora massan är övertygad om att det finns en riktning här, det finns inga alternativ till den. Så här ser förhoppningsvis den positiva bilden ut. Hur ska det vara då 2030 när vi har gjort alla de här sakerna vi ska göra? Och att alla committar till den, för där finns det ju alla människor är rationella och alla företag är också, har ju en självbevarelsedrift. Mm. Det är dit det barkar. Vi ska vara konkurrenskraftiga, alltså inte bara vi ska överleva skiftet utan vi ska frodas på andra sidan det här skiftet. Vad gör vi då? Och där är ju regelverkens stora liksom, betydelse att göra det där lite tydligt.
En liten snabb poddgir då. Dialoger är igång, du har jobbat ett år, bra, härligt gäng, det känns som att ni är på väg framåt och sådär. Men när ni då går ut på stora internationella arenan och liksom pratar med EU och liknande, ser du någon skillnad i mognader internationellt? Tänker vi annorlunda här uppe i norr? Eller liksom vad får du för liksom flavors?
Ja, varning för liksom personlig spaning här då. Men jag tror att vi i Sverige, vi håller de här frågorna högt och varmt sen liksom, för att vi bor i ett land med mycket natur i på något sätt.
Ja.
Så jag tror att det här är en ganska närvarande fråga. Folk i allmänhet är ganska medvetna och så. Sen så är det en del av vår självbild också, att vi är oerhört hållbara. Mm. Den kan både bromsa oss och vara bra.
Mm. Just det.
Så att vara nöjd är ju sällan bra i det här sammanhanget. Nej, heller när vi behöver komma väldigt mycket längre.
Där blir ju siffrorna och mätbarheten, tänker jag, väldigt konkret i att liksom spegla sig. Då,
jag gillar bara snabb reaktion där. Jag gillar själv hur man själv gott står på peak of Mount Stupid över hållbarhet.
Ja, exakt.
Liksom som svensk här. Man tycker att man är så himla bra för att man kör lite returburkar och grejer. Ja. Och så sen så...
Men jag tycker det är en jättebra liksom poäng att skicka med i den där. Ska vi prata lite grann om, jag tänker, så här, förhållandet mellan lönsamhet och hållbarhet.
Ja.
Den är ju
jättespännande.
Exakt, hur ser det nu ut?
Ja, precis. Kul att du frågar. Jag tog med mig ett litet pie-diagram här.
Konkret då, om liksom, hållbarhetsmålen kräver åtgärder som faktiskt liksom minskar lönsamheten i en bransch eller i en industri, vad gör man då som hållbarhetschef?
Just det. Det är en befogad fråga fortfarande. Den var nog ännu mer liksom spetsig för ett par år sedan. Ja. För jag tror att det där gapet stängs lite grann. Ja. Och det är en fråga om perspektiv. Ju. Ja. Långa, korta perspektiv. Så för den där perfekta korrelansen med att göra ett hållbart val och en hållbar investering och göra den liksom, vad ska man säga, strategi och omvändningen i sitt företag är inte, det finns inget perfekt linjärt samband med hållbarhet på studs fortfarande. Så att jag tror att min snuttefilt där är lite grann är långsiktigheten. Att vara långsiktigt relevant fodrar dessa saker. Och kanske kan vi dra den här liksom, parallellen till digitalisering igen. Mm. Det var inte så för 10 år sedan att någon sa men den här digitaliseringsinvesteringen vi behöver göra här i omställningen, den är ju förskräckligt dyr. Det är inte säkert att man helt enkelt har någon konkurrenskraftig verksamhet att liksom skryta om sen 10 år senare.
Nej. För den tycker jag då, återigen, någonting som vi pratade om innan vi klickade på rec, det var att man fördelar ut frågan om hållbarhet in i operationen. Mm. Att det är någonstans där som den ska ske. Vi löste ju precis alla problem innan vi tryckte på rec här nu tillsammans.
Perfekt. Ja.
Nej, men och där finns det ju också, när man gör det, då kommer ju kanske, tänker jag, frågan om horisonter och perspektiv upp i operationen. Ja just det här blir ju inte så himla lönsamt på det här kvartalet. Och då får linjen hantera det.
Just det.
Jag har en workshop själv här nu med, så jag försöker, ja, som du hör. Men är det så, det är liksom där, det är där lönsamhetsfrågan ska bo då. Det är inte du som ska komma med svaren, tänker jag då, utan.
Nej. Naturligtvis så finns det ju så att man på koncernnivå behöver rita upp igen lite ramverket, för det finns vissa saker som vi helt enkelt tycker är för hög risk för koncernen som helhet. Det har vi inte aptit för. Liksom, de här sakerna vill vi göra mindre och mindre av. Sen har jag förmånen att jobba i en organisation där liksom långsiktigheten är en dygd redan som det är.
Verkligen?
Ja. Mm. Så att liksom en av ledmotiven i vårt liksom kulturella tankegods är långsiktiga kundrelationer, och det får alltid gå före liksom transaktionsfokuset. Så är det liksom relationen. Vilket ju hjälper. Det gör ju mitt jobb väldigt mycket enklare att de där typerna av frågor inte uppstår lika ofta. Mm. Men sen så, som vi var inne på förut, där det här gapet krymper lite grann, där regelverken och liksom den här marknadskrafterna faktiskt har gjort sitt för att stänga gapet mellan framtidens risk och nutidens risk. Genom att säga att det som vi tror kommer att vara strandade tillgångar om ett antal år, de börjar ju redan, man kan ju redan skönja i risken och aptiten för det och priserna på det redan idag. Och därmed så kommer man då på sikt kanske trolla bort den här liksom tidsaspekten lite grann.
Ja, men jätteintressant. En supernördning till och garanterat nästan en dikeskörning. Det är att, för osäkerheten, eller om vi pratar om olika typer av system då, och ett komplext sådant, det är ju framtiden. Alltså vi vet inte alla krafter som formar den, och någonstans så var en seriös aktör förr var ju stabil främst, är ju kanske det också i framtiden, men och stabilitet bygger ju ofta på prognoser, att man på väldigt säker farbrorsmässigt sätt kan berätta hur saker är kanske. Och det kommer vi ju inte kunna göra.
Nej.
Nödvändigtvis på samma sätt. Så förändra det, är en del liksom av kultur, märker du det själv? Är det, och köper man in på den skillnaden då?
Ja. Jag hade mycket mental beredskap just för att vi är en ordning och reda organisation såklart. Men, även det är en dygd. Alltså, vi har ju bevakat liksom förtroendet för stabiliteten i det finansiella systemet liksom, som en aktör i den. Och att då säga vi ritar upp den här målsättningen här och vi har kartan ganska klar för oss, men inte, liksom, inte i detalj. Men dit måste vi. Och sen så finns det ingen fyrfältare för exakt hur, för den existerar inte. Hur känns den nu då, kollegor? Och jag blev väldigt positivt förvånad över att jag mötte, i princip inget motstånd i att förankra att det här ska vi göra. Det vi ägnar vår tid åt att diskutera är hur. Inte så mycket att vad har du trollat fram här ur hatten. Men det var mycket också det att det är ju inte heller mina målsättningar, utan de har vi också verkt fram som organisation. Så att målsättningarna kommer väldigt mycket inifrån med en väldigt stor liksom buy-in från från hela banken, vilket också hjälper. Men visst, det där är ju utmanande just sådär. Kan vi få se, kan vi siffersätta 2, 4, 10 års prognosen här? Mm. Så kan man säga, det kan vi försöka göra, men det enda vi vet är att det kommer vara exakt fel. Men komma så nära vi kan och göra så kloka antaganden som möjligt.
Mognadslike då, från två poddare i någon bemärkelse. Den är ju sjukt viktig, tänker jag. Alltså utifrån att man då, om man lyssnar på det här, alltså om man strugglar själv i sin egen organisation, då kan det vara skönt att höra att den där, den kommer att flippa. Att du behöver inte beskriva en detaljplan. Det räcker gott med vision, och man kan ha dialogen om hur och lite vad och sådär, och sen get it done.
Just det.
Liksom, på något sätt. Så bara en reflektion.
Men det kan vara värt att i förväg köpa sig förståelse för att vi kommer att iterera lite här. Så är det. Och det här har vi en näve eller två eller tre med centrala hörnstenar som vi tror kommer ha stor påverkan på den här resan. Så vi börjar med dem. Sen kanske hörnsten nummer 5 visar sig inte vara relevant och inte ha så stor impact. Men istället hittade vi någonting annat. Så det tror jag är liksom, managera förväntningarna.
Snyggt.
Ni är ju också inne i många branscher, såklart, via liksom era kunder. Jag tycker man också kunna se så här tecken i tiden att där liksom företag tidigare tävlade om att liksom ha bäst position på marknaden, tävlar man nu på något sätt om att ha liksom bäst vision om framtiden. Och vi ser många av de här, liksom, alltså inte bara svenska bolagen såklart, men man verkligen man målar den där visionen av vad man vill. Men där ser man ju också en tydlig, tycker jag, man ser olika mognader i olika branscher, och ni ska serva alla de här verksamheterna. Hur liksom hur ska man vara en bra hållbar bank när det ser så pass olika ut? För jag tänker apropå de här direktiven som vi pratar om här, man är olika snabb på bollen, så att säga.
Just det. Och man vill vara där, finnas där för alla.
Ja, men absolut. Ja. Och hur hårt ska man driva? Och det kopplar också tillbaka, tycker jag, till den här balansen mellan liksom lönsamhet, eller att liksom generera avkastning, men att också samtidigt driva förändring och att styra hårt i liksom i de medel och de liksom de reglar som ni kan dra i som bank, kontra att vara en schysst bank, skulle de säga, som liksom som släntrar efter. Hur ska man förhålla sig till så många olika kunder och verksamheter och branscher?
Och jag håller med dig, alltså, för i teorin så kan det där bli en clash ju. Vi är en kundledd organisation, och i grund och botten vill ju vi det som är bra för våra kunder. Och med bra menar jag väl kanske då långsiktigt bra, ska man väl understryka. Och med det i liksom att vi avser att bli hållbara tillsammans med våra kunder, och annars inte alls. Det är den enda liksom resan som vi vill göra här. Och då så är ju kanske fokuset på transition och omställning initialt liksom en bra utgångspunkt. Alla har en resa att göra, alla våra företag, för sin egen skull, för att sänka sina egna risker, och i slutändan så minskar ju det även bankens risk. Investeringsrisk och kreditrisk med mera. Så det är än så länge så handlar ju det här om kundvård. Och att addera ett mervärde för kunderna. Men sen är det som du säger, det är väldigt olika. Vissa kunder är ju långt fram, och vi har lärt oss mycket av dem om vad som händer i deras bransch. Och andra kunder har vi förmånen att kunna säga att här ser vi kommer i er sektor, och att liksom hjälpa till och accelerera deras hållbarhetsarbete. Så det finns hela spännvidden däremellan, och det får man vara lyhörd inför. Vi vill ju liksom ta med oss kunderna på den här resan.
Ja, men exakt. Och då kan man ju säga, i researchen här ser vi också att kundbetyget är ju högt, tänker man, för liksom för banken, er bank. Och där är ju, blir det som en kontring på den nyfiken, om du liksom ser en länk mellan nöjda kunder och ert liksom aktiva hållbarhetsarbete, eller om vi kanske tänker liksom motsvarande, om det finns en risk att ni får mindre nöjda kunder om ni har ett ännu mer aktivt hållbarhetsarbete.
Ja, spännande. Och kristallkulefråga också.
Ja, men det är såklart.
Exakt svar.
Ja. Precis. Jag vill ju tro att det klart finns ett samband där. Vi har ju sett när vi tar tempen lite på kundsentimentet på både privat och på företagssidan. Företagssidan en efterfrågan, privatsidan samma sak, och även en växande förväntan på att ens leverantör av finansiella tjänster ska vara en hållbar sådan. Och då tycker ju vi naturligtvis, vi har jobbat i många herrans decennier med att vi vill inte råka ut för saker i kategorin liksom penningtvätt eller kontroverser, och vi har sen länge då liksom gör inte så mycket av de här finansieringarna som man kanske instinktivt förknippar med den, ja, men hållbarhetsexponeringar, många sådana. Så att jag vill tro att det finns definitivt ett samband där. Och sen så kommer man ju under den här resans gång naturligtvis till ett mer utmanande läge. Där man redan idag, vi har ju dialog och rådgivning med kunder, vi tycker om att utmana dem lite grann. Att, ja. Och det här då, vad tror ni om det här och så. Hittills så är det någonting som jag tror har fördjupat kundrelationen. Mm. Man är tacksam att få en sparringpartner i sin bank, i min upplevelse. Sen är det klart att redan idag så finns det ju saker som Handelsbanken inte gör, för vi bedömer hållbarhetsrisken vara för stor. Mm. Så det är ju inte bara framtiden, utan redan idag så finns det ju saker, ifall vi har kunder som är exponerade mot hållbarhetsrisker som de inte har en vilja eller förmåga att adressera. Mm. Då är det kanske inte nödvändigtvis vår, liksom en kundrelation som vi kommer att ha i all evighet.
Nej, för ni blir, jag tänker er roll blir en form av, ska säga, projektledare, lite så här koordinator för liksom att vara compliant, tänker jag, mot de nya direktiven. Och den tänker jag bara spontant att det måste ju vara en enorm, säger jag då, resurs, inte minst inom det liksom legala området, för kunder att ha en, ja, att ha en ordning och reda partner, så att säga.
Just det. Och regelverken, nu är ju de, det är en djungel. Ja. En djungel. Och där finns det ju många andra parter där ute som kommer bli jätteduktiga på att berätta precis vad taxonomin betyder, si och så, för bransch, si och så. Och så, där. Mm. Så det är ju ingenting som man som bank har ensam rätt på, utan det är just det där, och tillbaka till den här kundnöjdhetsfrågan. Det vi liksom lägger mycket fokus på i Handelsbanken är att ligga väldigt nära våra kunder och känna våra kunder. Mm. Att känna våra kunders hållbarhetsutmaningar och möjligheter är ju en del av att känna sin kund.
Just det.
Så jag tror snarare att det är den täta kontakten med kunden och att man visar intresse för deras verksamhet, såväl utmaningar som möjligheter, som gör att våra kunder är nöjda med oss, vill jag tro. Ja.
Jag tänkte, nu ska jag ställa om samma frågor fast med en lätt filosofisk touch.
Spännande.
Ja. Nej, men mer så här, känslan, relationen, identiteten, alltså vi har lite grann etablerat, tänker jag, att vi är i ett skifte, affärsparadigmskifte, förmodligen större än så, samhällsparadigmskifte liksom, i och med hållbarhet och andra stora förändringstryck. Och då, vad man behöver vara ändras ju. Det är ju ditt jobb, tänker jag, bland annat, och dina kollegors jobb, att ändra vad ni behöver vara. Så, och det då när det länkar till kundrelationen. Ser ni att ni får ny förväntan på er? Känner ni själva att ni håller på att anta en ny identitet och vad ni ska vara blir någonting annat? Mm. Hänger du med på den där filosofiska?
Jag tror det. Kunskapsbanken.
Ja, men det kanske är den. Du var inne på projektledare. Liksom. Finns det någonting? Kanske blir det något uttag ur det här som absolut inte var definition bank 2015. Mm. I don't know. Ser ni några sådana grejer i horisonten?
Spännande. Mm. Vi tittar runt hörnet.
Ja, men lite så.
Ja. Ja. Det är klart, i och med det vi var inne på just EUs tankar kring att vi skruvar på pengakranen. Ja. Det ska vara vårt medel för att ställa om samhället. Till det kommer ju sen en ganska självpåtagen roll av bankerna. Vi ska vara den banken som tillhandahåller det här för våra kunder.
Just det. Mm.
Där sker det ju någonting lite magiskt. Mm. Alla lutar sig fram så mycket de bara kan. Mm. Och till det växer ju då en jätteaffärsutveckling fram. Mm. Och det här går ganska fort. Och både produkter och tjänster och externa samarbeten och alltihopa. Mm. Så att i det, förgreningarna av vad som kommer att växa fram i affärsutvecklingen för att gå i takt med våra kunder och stötta dem och även accelerera dem lite grann, får framtiden utvisa. Men jag tror definitivt att vår roll som partner till våra kunder breddas och fördjupas.
Ja, men jättebra. Det var ett utmärkt svar på min fluffiga fråga.
Oh,
ja, men för i det så finns det, om vi fortsätter lite drömmande och affärsutvecklingsworkshoppar här samtidigt, så finns det ju att när man har antagit sig själv en ny identitet, så finns det också en world of opportunities. Det finns mycket ångest i hållbarhetsfrågan, men det finns också en massa möjligheter. Liksom. Och det kan ju vara just i det där identitetsskiftet, att vi ser på oss själva som det här nu, och just därmed så blir det här ett låg pedagogiskt uttag, att man är kunskapsbank eller projektledare eller att man vill facilitera EUs liksom pengakran eller etc. etc. Så det tyckte du svarade in bra på. Och jag vill ha mer svar. Vad finns det mer?
What else?
Ja, exakt, allt det.
Ja, jag tror att utforska vidare det här med kollaborationen med andra sektorer är ganska spännande. För att där kan man ju som bank, där man har sin kundbas, för att de allra flesta företag, de har en bank som de har en relation med. De allra flesta stora noterade bolag har också investerare. Och vi som bank då är både investerare och finansiär. Mm. Så att använda den plattformen för att tillhandahålla saker till dessa kunder. Det kan vara hållbar finansiering då, som från den allra första början var tillgänglig för de som fanns tillgängliga på kapitalmarknaden och kunde emittera en grön obligation till exempel. Yep. Mm. Sen liksom blev det också lån, vanliga lån som man har med i sin husbanksaffär. Att de kan vara gröna och hållbar finansiering på olika sätt. De är inbakade incitament till omställning. Mm. Så att tillhandahålla saker genom vår plattform och i kundrelationen använda den som en kanal för att hälla ner saker som är även externa partnerskap. Mm. Och ett exempel då från verkligheten, då hittade vi ett partnerskap med Vattenfall till exempel, just om att ta våra kunder i handen och säga, nu kalkylerar vi beräknar här på vad en solpanel på ditt tak skulle innebära. Mm. Så både först att här är partnerskapet, här är beräkningen, och ända fram till installation och finansiering. Så att det blir en lite ax till limpa process för en kund som kanske inte har kommit igång. Jag kanske tänkt tanken, hinner inte riktigt, det blir inte riktigt av. Facilitera liksom.
Det är jättebra.
Ja, men verkligen. Och det låter kanske muppigt också begrepp, men att det känns ju som att då är man del...
Menar du att jag pratade muppigt innan?
Ja. Vem är muppen? Ja,
vem var muppen?
Vi ska betygsätta i slutet här. Nej, men jag tänker just att man organiserar sig liksom i det här, ska vi säga, hållbara ekosystemet som ändå tänker är runt marknaden då, eller runt kunden.
Just det.
För det är bara då man kan liksom, på riktigt tror jag också verkligen förändra beteende. Man gör det enkelt också.
Just det.
Att vara hållbar. Det här.
Och det ultimata målet är förhoppningsvis att den där kunden blir nöjd med sin bankrelation, vilket ju såklart är vårt rättesnöre här.
Ja, men exakt. Och det såg vi i ert betyg där då.
Ja, precis.
Fick en high score.
Ja. Snygg. Jag fick en insikt nu faktiskt när du pratade. En av få gånger. Nej, men det är just den här, för det vi har diskuterat mycket, Andreas, det är ju just att det krävs ett systemskifte när det är paradigm liksom, som skakar. Och det har inte gjort oss hållbarhetskommunikationen som har varit negativ, väldigt negativ, ett defensivt sätt att betrakta vad liksom samhällsutvecklingen har inte gjort så mycket på värdeskalan utan mer på ångestskalan. Så har vi, tycker vi. Vi kanske okunnigt tycker vi det, men så har vi tyckt. Och då, när man då får en hållbar, värdefull, schysst affär, faciliterad och paketerad i en vardagshandling som att köpa solpanel. När den kommer, då börjar den bli systematisk. Mm. Det är ju den som, det är ju ett uttag för systemförändring, tycker jag då. Så den tyckte du knöt ihop nu, Andreas.
Ja, det var snyggt summerat.
Ja, jag gjorde en ansats. Ja, men jag släpper
100%. Vi skulle vilja nörda lite framtid med dig.
Ja.
Är du med på det?
Absolut. Det är därför vi är här.
och vi har pratat framtid hela tiden såklart, men ännu längre liksom, framtid. Och jag tänker, vi kanske ska börja med din roll också. Vad händer med den när liksom hela ekonomin flyttat till grön?
Just det. Som att hållbarhetschef specifikt.
Precis.
Just det. Alltså, jag säger ibland att inget skulle göra mig gladare än om jag inte har ett jobb om 5 år. För det här är så väl integrerat då, så att det bor i hela affären och det behövs minsann ingen liksom, hållbarhetschef längre. Nej. Så det vore ju såklart det ultimata tecknet på integreringens liksom, framgång.
Ja, men det är ett utmärkt svar. Men gissningsvis så har du ju också fått en ny roll, tänker jag, genom någonting som du sa innan, att nu tar vi oss an biologisk mångfald och efter det så tar vi liksom scope 3 och scope 4 och scope 5. Jag menar, det finns ju, vi är ju i början på att utforska det här paradigmet, tänker jag.
Så är det ju.
Men din roll kommer vara heta någonting annat.
Det är mycket möjligt och expertisen kommer alltid att behövas. Och sen så den här stora 10 000 kronors frågan, hur får man den expertisen som man har på några klickar i en stor organisation och skalar den upp och sen liksom distribuerar den brett? alla delar av organisationen och sen någon som bär ut den sista biten till kund. Mm, det är ju en otrolig framgångsfråga. Och därmed som hållbarhetschef så är det lika mycket att man behöver hålla sig ajour och kunna sakfrågorna som att man liksom förstår sin organisation. Vad är det som gör att det här kommer bäras ut den sista biten? Och är alla med mig?
Ja. Jätteintressant. Vi lätt drar upp en timme till på podden bara genom att öppna upp här, men att du lyfter att det är faktiskt en kunskapsfråga. Alltså att kunskapen sitter i center för det här och distribution av kunskap. Att kunskap då är ju faktiskt någonting som uppstår i huvudet och hur får man den att uppstå distribuerat? Sådär. Och vi klickar väl inte in på den utan vi konstaterar att den är helt central för att få för att du ska få ordentligt momentum.
Just det.
Men snabbt ändå, vad har du för tankar där? Hur ska du göra det? Ja. Det är ju inte bara du då. Men...
Nej, det är det precis. Och där får man börja. Nu kommer klyscha nummer två här. Ja. Att det är ju hela organisationen naturligtvis som är hållbarhetsorganisationen. Vi har ju naturligtvis några såna här konkreta saker. Man rullar ut en koncerngemensam obligatorisk utbildning över de breda penseldragen i regelverken som kommer. Varför Parisavtalet och sådär. Så alla kan skapa sig en uppfattning. Sen är det just att hålla experterna i banken tillgängliga för de som träffar kunder. Mm. Och att skicka ut mycket glada tillrop i termer av tematiska webbinarier och så som vi gör ibland för kunderna och ibland internt för att diskutera frågorna med ett lite framåtlutat så narrativ. Det här är roligt, det här kommer skapa kundnöjdhet, det här kommer skapa värde för kunderna och det här gör det helt enkelt lite roligare och en ny dimension också. Mm. Så det är väl en sak, men det är ju en central fråga det här med är det här ett område för reskilling som man ju pratar om i många hänseende, går det att få alla att hänga med? Och då som så ofta, man börjar med de som vill, man ser ganska snabbt, det är ganska många i min organisation som är väldigt nyfikna och entusiastiska, då samlar man ju ihop dem och börjar med dem helt enkelt. Mm. Och sen så spiller det väldigt snabbt ut över resten av organisationen är min upplevelse. Men entusiasmen, det är där det måste börja. Och då är ju regelverken egentligen inte den roligaste ansatsen. Här kommer det regler. De måste vi efterleva. Oj, så skoj, säger alla.
Men det där, jag tycker det, och det är så spot on. För det stämmer så väl med min egen övertygelse om att det är den här förändringen börjar ju med medarbetarna och med människorna. Vi sa det också här innan, Mats, att man kan ge en medioker hållbarhetsidé till ett grymt team och så kommer de se till att den blir riktigt grym. Och tvärtom då.
En magisk idé.
Ja, men exakt. Det ger den här riktigt bra hållbarhetstanken eller idén till ett medioker team och då kommer den bli sämre. Mm. Så jag tycker det börjar ju verkligen med medarbetarna och med teamet där då. Vad kan det här resultera i då, tänker vi? Morgondagens innovativa bankprodukter som ska bidra till hållbar utveckling.
Så visionen är ju att man ska kunna berätta för sina kunder var de står, hur de förhåller sig till resten av sin marknad och sina konkurrenter och hur de taktar i någon form av Paris-linjeringsperspektiv och sådär. Så man hjälper med ett nuläge, man ger redskapen för att få ytterligare hävstång på det de redan gör bra. Så att man får alla framåt. Men sen så är det klart att i den här innovativa världen vi lever så är det ju alltid innovativast och flashigast vinner ju. Ja. Men i det här sammanhanget så är det ändå kanske inte spjutspetsen utan det är ju bulken. Ja. Och där kanske tekniken är gammal och beprövad. Det kan vara solpaneler på vartenda tak. Det är en ganska stor boom. Där har vi gjort en jättegärning. Så att man hela tiden fokuserar på bulken, inte på de allra bästa och de allra sämsta utan alla däremellan, inte på de allra största eller så utan även små och medelstora företag och inte på de allra mest förorenande eller de green tech, climate tech-bolagen utan alla vanliga företag däremellan. De behöver också få en tjänst och en rådgivning och en finansieringskälla för sin omställning. Så att vi tänker, det kommunicerar inte lika väl, hör jag, som det här supercoola initiativet där vi gör det här för den här skärvan av vår kundsegment.
Då är det ju bra att du är jurist i grund och botten. Att du, intuitionen då snarare är att du ska trycka in det i operationen.
Ja.
Ja, för det är ju det jag hör här igen då Plus att min digitala plattform finns ju med i den där skåpet.
Just det, är det.
Ja, så du får två snabba likes. Ja.
Jag ska säga att det låter helt logiskt när du berättar det på det sättet. Så att det går verkligen hem. Vi tänkte att vi ska runda av med två stycken avslutningsfrågor som vi ställer till alla gäster.
Oh.
Här så du kan få lyssna in vad de andra har svarat. Det har du gjort, ska jag säga.
Ja, det har jag gjort. Det har jag gjort.
När vi om 100 år blickar tillbaks på det här 20-talet, hur kommer Wikipedia, tror du, att minnas det då?
2020-talet är, som vi säger så ofta, ett avgörande decennium för det här skiftet vi pratar om. Att vi övergår till en hållbarare tillvaro, hur sättet vi lever och hur vårt näringsliv fungerar och hur vi fungerar som världssamfund. Liksom. Och det är, tror och hoppas jag att vi kommer att lyckas bra med, och därmed så kommer vi se det som det där vägskälet där vi alla valde rätt väg.
Amen. Grymt. En liten filosofisk nerv då på den frågan. Kommer vi referera till den här tiden som före någonting? Och i så fall, före vad då?
Här är ju frestande att säga så där att covid kom och därmed hände en massa saker. Svårt att säga vad som var covid och vad som var de rörelserna som redan var igång.
Mm. Ja, för flygskam fanns ju innan, tänker jag. Men vi tillskriver covid väldigt mycket, tycker jag nu.
Det gör vi, det gör vi.
Och med all rätt, ja, till viss del. Men, ja.
Du vill leta efter en specifik händelse.
Om du har någon.
Ja. Jag säger pass på den.
Man får passa.
Ja, för jag tror att det är ett långt skeende. Ja. Eller slag i slag har vi blivit liksom vaknare inför att vi ska vara en del av naturen och inte emot den. Och att vi måste leva regenerativt eller inte alls, liksom.
Ja. Men där har du kanske svaret då. Ja. Det är ju så här, vi kom överens om att naturen är ganska cool ändå.
Mm. Den är bra att ha.
Ja. Ja, men, och hur saker faktiskt i förändring sker på riktigt. Så att det, nu var det inte bara flipp och så är det ett skift, utan att de här delarna, precis som du skrev, liksom beskrev ditt intresse för hållbarhetsfrågan, att det är någonting som liksom cirklar in på en mer och mer.
Just
och så sen är vi någonting annat. Liksom.
Just det.
Ja.
Det här har varit en ynnest. Det känns jättebra att prata med dig om de här frågorna. Du känns liksom klar i vad du tänker. Och det känns också som att ni har kommit långt. Att ni har en momentum. Och det, om man då tänker att banker, finans är institutioner, pelare, viktiga liksom komponenter i samhället. Så det känns bra. Mm. Det känns jättebra.
Håller med. Och rörelsen i branschen i stort känner man av. Liksom inte bara vår bank utan hela sektorn.
Mm.
Jag håller med. Det känns mycket bra i magen. Att det...
Kul att gästa oss.
Tack snälla för att jag fick vara här.
Mm. Hej!
Hej!
Hej.
Och så lämnar vi er som lyssnat. Och vi hoppas verkligen att ni känner samma pepp av att lyssna som Andreas och jag kände av att prata med Katarina. Vi tror på det här systematiska arbetet, på det metodiska, det visionsdrivna och passionerade. Det är precis det som vi vill försöka hjälpa till med genom våra samtal om framtiden med människorna som skapar den. Vill du lyssna mer? Prenumerera gärna så dimper ner ett sånt här samtal i veckan ungefär. Rätt in i datan, in i din podcastspelare, in i din ljudström med framtid. Och har du enorm feeling så du vill dunka ett avsnitt direkt, ja, då skulle vi rekommendera 0821 Anna Rosling Rundlund. Avsnittet heter alltså 0821 Anna Rosling Rundlund. Och det släpptes i december 2020. Scrolla ner lite på sajten www.kjellanderobjork.se eller i podcastspelaren Spotify, Apple, Google. Följ oss gärna på Instagram också, där vi ställer framtidsfrågor till dig som lyssnar, diskuterar med vår framtidsklick, tipsar om framtidsgrejer som vi tycker att man ska hålla koll på och gör skamlös promotion, kan man säga, för våra samtal. Vi bjuder inte på så många selfies eftersom våra utseenden verkar driva ner tillväxten. Kul. Jag busar lite. Vi får faktiskt likes på våra utseenden också. Men jag busar, för det måste vi faktiskt göra. Vi tror att lättsamhet är en tillgång när vi behandlar stora, viktiga frågor och framtid. Ha en fin dag. Kram.